Dagens sommarpratare är Bengt Evert Benka Forsberg. Och vi säger välkommen till dig, Bengt Evert.
Hej alla lyssnare! Jag heter Bengt Evert Forsberg, fast jag tror att många i och runt Övikstrakten de känner mig enbart som Benka. Jag har varit dansmusiker i 17 år och spelat revy med Nola Tux i närmare 30 år. Under alla dessa år så har jag träffat och pratat så mycket, både med och om andra människor. Så idag, när jag har ett eget radioprogram, då tänkte jag passa på att berätta lite om mig själv och allt jag har fått vara med om hittills i mitt liv. Jag föddes på Öviks BB den 16 juli 1948 och det var med en väldig fart ska jag säga. Det har min mamma berättat för mig. Det var så otroligt nära att jag föll pladask ner på stenbron utanför sjukhuset. Men i sista stund då kom det några sjuksköterskor och fick upp mamma på en bår, så det gick ganska så bra ändå tror jag. Jag växte upp i Sund, nästan framme vid Nygängets badplats. Vi var 6 stycken i våran familj. Mamma, pappa, en äldre och en yngre syster och så min lillebror. Min pappa han byggde ett hus på Bräntmurvägen och vi skulle flytta in där i början på 1955. I slutet av november 1954 då fick jag följa med pappa till hus en dag. För han skulle göra en del arbeten som var kvar innan vi skulle flytta in. Jag var ganska så nyfiken av mig och ville väl se mig omkring för jag tyckte huset var så stort. Så när pappa höll på med något jobb i vardagsrummet, då smet jag ner i källaren. Jag kom in i pannrummet och såg en tändsticksask som låg uppe på pannan. Ja, jag hade väl inte någon riktig koll på vad det var det där. Så jag öppnade asken och tog fram en tändsticka och drog emot plånet. Det tog eld och jag blev så rädd så jag slängde iväg den där tändstickan som landade på några gamla ÖA-tidningar som låg på golvet. Och nu började det brinna i dem också. Ännu mer rädd blev jag. Men då fick jag syn på ett par stövlar som jag körde ner händerna i och började slå mot elden. Men det var nog inte så lyckat. Ännu mer branne. Och nu hade elden tagit fatt i veden också. Nu blev det hett om öronen. Och när det började brinna i dörrkarmarna, då sprang jag upp till pappa och ropade: "Det brinner i källaren, pappa!" Han trodde nog att jag skojade, men jag bedyrade att det var sant. "Inte då," sa pappa. Men efter en stund så kände han röklukten och sprang ner i källaren. Men då var det för sent. Det var fullt med rök och eld där nere, så pappa han kutade iväg till grannen och ringde efter brandkåren som kom efter en stund. Och tack och lov måste jag säga så lyckades de släcka där elden. Pappa blev lite rökförgiftad och fick åka in till sjukhuset, men fick komma hem igen efter några timmar. Så det hela slutade ganska så lyckligt ändå. Dagen därpå då kom en kriminalpolis som ville prata med mig hur det hela hade gått till. Och jag minns än idag att jag skakade som ett asplöv då jag tittade upp på den där långa polisen och lovade att jag aldrig mer skulle tända en tändsticka. Jag kan säga att det är ett minne som sitter fast i huvudet på mig än idag. Öva!
Hejsan morsan, hejsan stabben. Här är brev från älsklingsgrabben. Vi har kul på kolonien. Vi bor 28 gangstergrabbar igen. Stor barack med massa sängar. Kan ni skicka mera pengar? För det vore en god gärning. Jag har spelat bort vartenda dugg på tärning. Här är roligt, vill jag lova. Fast en lite svårt att sova. Killen som har sängen över mig, han vaknar inte han när han behöver mig. Jag har tappat 2 framtänder för jag skulle gå på händer. När vi latcha de charader, så när morsan nu får se mig får hon spader. Ut i skogen finns basiller, men min kompis han har piller som han köpt ut av en ful typ. Och om man äter dem blir man en jättekul typ. Föreståndaren han har farit Han blir aldrig vad han varit. För polisen kom och tog hand om honom förra veckan när vi lekte skogsbrand. Ut i skogen finns det rådjur, i baracken finns det smådjur. Och min bäste kompis Tage, han har en liten fickkniv inuti sin mage. Honom ska de operera. Ja, nu vet jag inget mera. Kram och kyss och hjärtligt tacksam. Men nu ska vi ut och bränna grannbaracken.
Ja, det där var en låt med Cornelis Vreeswijk, Brev från kolonien. Cornelis, han tycker jag har gjort jättehärliga låtar, många roliga och mysiga låtar. Bortsett från det där hemska minnet med branden i huset vårat, så fick vi en fantastiskt fin barndom, mina syskon och jag. Jag började i Svedjeholms skola i augusti 1955. Och där gick jag i 2 år. Och sen blev det 2 år på Hörnettskolan. Och sen tillbaka till Svedjeholmen igen i 5:e klass. Och tillbaka till Hörnett i 6:an. Och sen gick jag högstadiet på Heneskolan. Ja, det var ett himla flackande fram och tillbaka. Men jag tror inte att vi barn tänkte så mycket på det där. Hemma på Bräntbyvägen hade vi en härlig skog bakom huset där vi ofta lekte efter skolan med alla kompisar som bodde i närheten. Brännboll och fotboll, det var också populärt bland oss barn. Och dessutom så var det bara några 100 meter till Nyängets badplats. Och jag tror faktiskt att vi badade varenda dag när vi hade sommarlov. Vintertid, då hade vi 2 skidbackar som vi kallade för Lillberget och Storberget. På Storberget där byggde vi ett hopp i mitten av backen och dekorerade både överbacken och underbacken med granriskvistar. Och sen så var det klart för backhoppningstävling. Det var många skidbrätten som gick av där när man försökte hoppa så långt det bara gick. Jag själv så tror jag säkert att jag bröt av en 7-8 par skidor under den där åren. Och varje gång man kom hem med skidspetsen i ena handen och halva skidan i den andra så blev farsan lika arg varje gång. Men på något konstigt sätt så fick jag alltid nya skidor. Vi gjorde även många skidutflykter till Vitsjöstugan. Det låg en bit ovanför Hampjärn vid Svedjeberget. Och varje gång vi skulle iväg dit så fyllde mamma ryggsäcken med en termos mjölkchoklad, smörgåsar och sån apelsin. Pappa, han var en duktig munspelare och han satt ofta och spelade för oss barn. Jag tyckte mycket om musik. Så när jag var i 10-årsåldern då började jag spela althorn. Det var som en mindre bastuba. På Hörnettskolan där jag gick då, där hade det bildats en blåsorkester som hette Självads folkskolors gossorkester. Och kapellmästare var gamla farbror Grimell. Vi övade i en musiklokal som låg granne med skolan. Och på våren och höstarna så tränade vi ofta ute på gatorna i Hörnett där vi marscherade och spelade. 1962, då var det SM på cykel i Härnösand och vi blev inbjudna att spela där. Jag var då 14 år och vi grabbar vi tyckte det var en härligt och väldigt rolig upplevelse. Jag fortsatte att spela med gossorkestern fram till sommaren 1963. Då på sommarlovet då fick jag jobb som skubb på Martin Nordins fruktaffär på torget. Och det låg i samma hus som Stenmans konditori. Där fick jag cykla med sparkcykel mellan torget och Lasarettsgatan. Där de hade en lagerlokal för all frukt. Jag minns att man lastade sparkcykeln full med fruktkartonger flera gånger om dagen. Och jag cyklade också ut till olika kunder i stan med varor. När jag gick i 9:e klass på Geneskolan, då blev jag lite skoltrött. Så skolan hjälpte till att ordna en praktikplats på Kjell Berglunds livsmedelsaffär i Hörnett. 2-3 dagar i veckan så var jag där och jobbade. Och det kan jag säga att där var det flott värre. Här fanns det paketmoped som man åkte på när man skulle ut till kunderna. Dessutom så trivdes jag mycket bra med Kjell och hans personal. Så det var en rolig tid. De dagar jag gick på Geneskolan, då åkte jag med bussen in till stan efter skolans slut och jobbade som skubb på Zackrissons efterträdare. Det var en livsmedelsaffär som låg på Storgatan där Telia-butiken håller till idag. På Zackrissons där var det tillbaka till sparkcykeln igen. Det var mat och dryckesbackar som skulle köras ut till kunder och jag har något minne av att det var otroligt jobbigt när man skulle upp till överstan med sparkcykeln full av varor. och det var väl inte något hemskt bra betalt heller. Men lite fick pengar blev det i alla fall. Som 15-16-åringar då lyssnade vi kompisar mycket på musik, bland annat Cliff Richard. Och jag har nog minne av att vi hade en liten grammofon med oss på cykeln när vi skulle träffa tjejer. Och då spelade vi en låt av Cliff när vi hade fått ihop det.
Lucky lips. Lucky lips are always kissing. Lucky lips are never blue. Lucky lips will always find a pair of lips so true. Don't need a four-leaf clover, rabbit's foot or a good luck charm. With lucky lips you'll always have a baby in your arms. My chips, and I know I'm bound to win, yeah, 'cause I've got lucky lips. Lucky lips are always kissing. Lucky lips are never blue. Lucky lips will always find a pair of lips so true. Don't need a four-leaf clover, rabbit's foot or a good luck charm.
Ja, det är många härliga minnen från ungdomen som poppar upp när man hör den här låten Lucky Lips med Cliff Richard. När jag hade gått ut nionde klass så fick min kompis Tommy Karlsson och jag sommarjobb på Hanells industrier i stan. Där satt vi hela sommaren och skruvade plugg på alla lock till tunnorna som gjordes där. Det var staplar av lock runt omkring oss och varenda dag så hade vi väl 10-15 stålfliser i både tummen och pekfingret tack vare allt skruvande. Det var inte direkt något trevligt jobb det där och inte mycket betalt heller. 2 kronor och 10 öre i timmen. Alla andra som jobbade där de hade ackord så vi sommarjobbare fick slita väldigt hårt för de där kronorna. Men det är klart, vi hade i alla fall ett jobb. På sensommaren samma år 1964, då var vi några kompisar som kom på idén att nu skulle vi bilda en egen orkester. Min grannkompis pappa, han hade ett uthus som var ganska så väl isolerat som han lovade att vi skulle få träna i. Vi var 3 stycken, Tommy Karlsson, Kenneth Wallmark och jag. Men vi tyckte liksom att 3 det var för lite för en orkester. Så vi tog och gjorde en annons i ÖA och att vi sökte en gitarrist och en saxofonist. Och vi fick napp nästan på direkten. 2 kompisar från Gullänge, Mats Olsson och Gunnar Sjökvist, de kom med sina instrument på varsin moped. Vi döpte träningslokalen till Luckan och jag minns att vi satt där och funderade på vem som skulle spela vad. Till slut, då hade vi bestämt att jag skulle spela sologitarr, så jag gick hem till pappa och mamma och berättade det där. De tyckte det lät roligt så nästa dag då åkte vi in till stan på Hagströms musik och pappa han hjälpte till med pengar till en gitarr och förstärkare till mig. Vi tränade varenda kväll, men jag måste säga att det gick väldigt knackligt för mig med den där gitarren. Så redan efter en vecka, då bestämde vi att jag då skulle spela trummor istället. Oj, tänkte jag. Vad ska farsan säga nu då? När jag kommer hem och berättar det här. Jag hade ju haft den där gitarren och förstärkaren bara en vecka. Och jag var ganska så nervös när jag gick hem och skulle berätta. Så jag började lite försiktigt. Du pappa, sa jag. Det gick inget bra för mig med den där gitarren. Så nu har vi bestämt att jag ska spela trummor istället. Men gosse, vad säger du pojke? Sa pappa och lät lite arg. Är det säkert? Ja, sa jag. Och försökte förklara så att han skulle förstå. Och efter att vi hade haft en del diskussioner, då gav han med sig till slut. Så det var bara att ta med sig gitarren och förstärkaren till Hagströms musik igen och köpa en trumuppsättning. Nu blev det lite dyrare den här gången, men jag hade ju jobbat lite grann så jag fick lägga dit lite pengar själv också. Det var väldigt fina trummor med silverstänk och jag kände direkt när jag satt där i replokalen och öva att det var trummor jag ville och skulle fortsätta spela. Vi tränade ganska ofta och det gick bättre och bättre för varje dag som gick. Vi spelade låtar av många, många band som Hepstars, Tages, Beatles, Hollies och även Elvis Presley hade vi på repertoaren. It's now or never. When I first saw you, with your smile so tender, my heart was captured, my soul surrendered. I've spent a lifetime waiting for the right time. Now that you're near, the time is here at last. It's now or never. Come hold me tight. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never. My love. Just like a willow, we would cry an ocean if we lost true love and sweet devotion. Your lips excite me, let your arms invite me, for who knows when. It's now or never, my love won't wait. It's now or never, my love won't wait. Ja, vi har precis lyssnat på Elvis Presley med It's Now or Never. Efter något år så köpte jag en ny trumuppsättning med namnet Gretsch. Vi fortsatte att träna in nya låtar och efter några månader då kom äntligen den dagen då vi fick vår första spelning. Det var på Mimerlokalen i Domsjö. Och vi var fruktansvärt nervös. Magen var ju olag och jag kom ihåg att vi turas om och sprang på toaletten säkert halva dagen. Och dessutom så hade vi inget orkesternamn heller. Men när vi höll på att packa ner alla instrument för att lasta på släpvagnen så råkade jag titta på mitt bastrumskinn där det stod Gretsch. Då sa jag till grabbarna, jag vet, vi kallar oss The Gretschmen. De tyckte det lät ganska så bra så vi tog det namnet. Vi hade gjort en egen låt som vi döpte till Love Me som vi startade med när Ridon gick upp på scen. Vi var fortfarande lika nervös, men när vi väl hade kommit igång så släppte nervositeten. Spelningen den gick över förväntan och publiken verkade jättenöjd så vi fortsatte att spela som popband fram till sommaren 1967. Det var surströmmingsnatt i stan det året och vi fick en spelning där och hade bestämt att sluta med popmusiken och börja spela dansmusik istället. Så vi anordnade en namntävling om vad bandet skulle heta. Namnförslagen de skulle lämnas in på stadshotellet i reception och efter spelningen då skulle det avgöras vilket namn det skulle bli. Mats Olsson det var våran gitarrist och Tommy Karlsson som sjöng i bandet. Så vårt nya namn det blev Mats Tommys dansorkester. Vi skaffade oss en manager, Örjan Sedin från Domsjö. Han styrde upp allting så vi behövde bara inrikta oss på träning och spelning. Vi köpte snygga kostymer på Merkurskläder och vi tryckte upp stora affischer som vi skickade ut till olika arrangörer innan vi skulle iväg till spelningarna. I slutet av 1967 då tyckte vi i bandet att vi skulle ha lite blås. Och jag hade ju spelat alttorn och även lite trumpet tidigare i gossorkestern. Så vi bestämde att vi skulle ta in en extra kille som satt bakom trummorna när jag spelade trumpet och min spelkompis Gunnar Sjökvist spelade saxofon. Det där var en låt som även vi spelade på den tiden det begav sig. Den heter Plucky med Herb Alberts orkester. Efter några månader så slutade våran extra trummis och jag satt mig bakom trummorna igen. Vi spelade oftast fredagar och lördagar eftersom vi hade vanliga jobb under veckorna. Det var långt till spelningarna som mest var i Västerbotten och Norrbotten. En del helger kunde vi starta hemifrån på lördag morgon för att åka upp till Kiruna och spela på kvällen och direkt efter spelningen då drog vi iväg hemåt igen och var hemma på söndag eftermiddag. Vi körde alltså 150 mil på samma dygn. Helgen efter så kunde vi ha en spelning i Pajala på fredag och sen åkte till Vilhelmina på lördag och sen var det likadant helgen därpå och så vidare och så vidare. Långt så in i Norden. Våran manager Örjan, han körde oss i en Mercedes med släpvagn Och där satt vi i bilen och trängdes, tre fram och tre bak. Och inte mycket fick vi sova heller när vi var på väg hemåt på nätterna. Men vad jag kommer ihåg så klagade vi aldrig. Efter något år, då köpte vi en Mercedes-buss. Och då blev det lite bekvämare när vi hade monterat in stolar som vi kunde fälla ner. För då kunde vi sträcka ut oss och få sova en stund emellanåt. Men själv hade jag ganska svårt att sova, så jag satt ofta och körde orkesterbussen. Och ibland var jag så trött när vi var på väg hemåt på nätterna, så jag såg allt möjligt på vägarna. Det kunde vara rosa elefanter, en massa hönor, skördetröskor och en hel del annat som inte alls hörde hemma på en väg. Men konstigt nog så var vi aldrig med om någon olycka. Det var endast en gång när vi var på väg till Falun på en spelning som det var otroligt nära att det skulle sluta riktigt olyckligt. Det var en sommardag och vi var på väg upp för en lång backe. Vi hade en långtradare före oss och vi ville ju ha bra fart eftersom vi hade tunga instrument i bagaget. Och säkert ville lastbilschauffören också ha bra fart, för han hade väl tung lasthand också. Så vi körde upp jämsides med långtradaren, men vi hade inte tillräckligt med fart för att köra förbi. Så när vi var uppe på backkrönet, då fick vi möte med en annan långtradare. Jag kommer ihåg att jag hann tänka att nu är livet slut, innan det small till på bägge sidorna om våran buss. Och vips, så var bägge backspeglarna borta. Tack och lov, måste jag säga, att det bara var speglarna. Det kunde ju sluta mycket, mycket, mycket värre. Oj, 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 vilket otäckt minne. Ja, det där var The Beach Boys, en av mina favoriter som spelade och sjöng I Can Hear Music. När jag satt och lyssnade på den här låten så tänkte jag samtidigt tillbaka på det där mötet med den långtradaren. Och jag kom faktiskt ihåg en annan otäck incident som hände oss en julnatt för många, många år sedan. Vi hade varit i Dorotea och spela, och när vi hade packat ihop alla instrument och arrangören hade bjudit på en macka, så började vi köra hemåt. Klockan var väl ungefär 3:30 på morgon och det var becksvart ute och bara skog så långt man såg. Plötsligt så försvann allt lyse och vi såg ingenting. Vi blev alldeles skräckslagen, för hastigheten var väl uppe i 100 km. Men Kent Olsson som körde, han lyckades till slut få stopp på bussen kvar på vägen. Vi tog fram en ficklampa och började kolla var felet låg någonstans. Och efter mycket, mycket letande så tittade vi under förarstolen där batteriet satt. Och där hittade vi felet. Ena batterikabeln hade lossnat från poolen. Så vi satt tillbaka den och sen blev det ljust igen. Vi tog och backade tillbaka några hundra meter för att se vad vi hade kört någonstans. Och då såg vi att vi hade kört över en bro medan lyset var borta. Återigen hade vi en sagolik tur. På sommaren 1968 då anordnades en tävling som gick under namnet Nya ansikten i samarbete med barnens dagsföreningarna i hela Sverige. Vi i Mats Tommys lyckades vinna som bästa dansband i Norrland och fick åka till Stockholm och tävla i riksfinalen. Den gick på Mosebacke teater och efter att alla band hade spelat färdigt så utsågs Mats Tommys till segrare. Vi blev naturligtvis jättelyckliga och året efter då hade vi fått så många spelningar så vi fick söka ledigt från våra vanliga arbeten lite nu och då. Våran organist Lasse Nerve och jag vi ryckte in i det militära den 1 juli 1969 på I21 i Sollefteå. Vi hade en väldigt förstående kompanichef som alltid fixade ledigt för oss när vi skulle ut och spela. Dessutom ordnade han en liten träningslokal som Lasse och jag kunde träna i på kvällarna under lumpartiden. Även kommande år så spelade vi mycket och nu var det inte bara i Norrland utan även söderut i Hälsingland, Dalarna och Stockholm. Vi blev väldigt populär så ibland kunde vi spela tisdagar, onsdagar och torsdagar och naturligtvis även på helgerna. Och sen då skulle det tränas emellanåt för att öva in nya låtar.
I see that worried look upon your face. You've got your troubles, I've got mine. She's found somebody else to take your place. You've got your troubles, I've got mine. Like you, I sit and wonder why. You got your troubles, I've got mine. You need some sympathy, well, so do I. You got your troubles, I've got mine. She used to love me. I've got fire.
The Fortunes var det där med You've Got Your Troubles. På svenska heter låten Du har väl ditt som jag har mitt. Och det var just den låten som vi i Mats Tommys vann med i Stockholm. Den 19 september 1973, då blev våran gitarrist Mats pappa till dottern Malin. Året därpå, samma datum och månad, den 19 september 1974, så föddes basisten Sam Forslunds dotter Linda. Jag träffade min blivande fru Ingrid på hösten 1972 och 3 år senare fick vi vårt första barn, Fredrik, och hör och häpnad, den 19 september 1975. Vi var alltså 3 grabbar i samma orkester som blir pappor exakt på samma datum och samma månad, 1 år mellan varje barn. Snacka om man var samspelt, inte bara i musiken utan även på andra plan. Jag minns att vi tryckte upp små t-shirtar med Mats Tommys logo på framsidan som vi klädde barna med. Och det blev en hel del skriverier i både lokaltidningar och Sveriges veckotidningar om vilken taktfast orkester vi var. På många dansbanor som vi spelade på, där var det också mycket populära artister som uppträdde. Ofta så ville de ha hjälp med kompet eftersom artisterna inte hade någon egen orkester med sig. Så det var det bara för oss i Mats Tommys att ställa upp. Och första minnet jag har av detta, det var en sommarkväll i Pajala 1968 och Lasse Berghagen skulle uppträda. Dansbanan den låg alldeles intill Torne älv och som ni vet i Norrland, mygg så in i den grad. Det var mycket folk där och både Berghagen och vi var ung och nervös. Under första låten så tror jag att jag använde trumpinnarna mer med att slå ihjäl myggen som satt på huvudet än att spela på trummorna. Och jag minns att Berghagen glodde ofta bakåt på mig och undrade förstås vad i himmelens namn jag höll på med. En annan artist som var trevlig att träffa och kompa, det var Emil Ford. Ni vet han som sjöng O-appi-doo-bi-doo-bi-doo-appi-doo-bi-doo-bi-doo-appi-doo-bi-doo-bi-doo. Trevlig och rolig, det var också Lil Babs som vi spelade med en del gånger och som jag också för ett antal år sedan hade äran att få sjunga med på Folkets park här i Övik. Fina minnen det har jag också av Bert-Åke Varg och Eva Ros som vi träffade och kompade vid en spelning på Hallstaberget och som sedan Ingrid och jag blev mycket goda vänner med. Eva hade boxerhundar som hade fått valpar och eftersom Ingrid tyckte mycket om boxerhundar så blev det så att vi köpte våran första hund av Eva Ros. Jag och Ingrid vi gifte oss i februari 1976 och skaffade oss en större lägenhet. Nu gällde det att försöka jobba så mycket som möjligt för att kunna få ihop pengar till familjen. För på spelningen där blev vi inte särskilt rik. Min svärmor hon var föreståndarinna på Centrumbiografen i stan och hon tyckte att jag skulle börja där som biografmaskinist. Eftersom att en av grabbarna som jobbade där skulle sluta. 2 kvällar i veckan skulle jag köra bio. Jag funderade på det där några dagar med min fru och sen ringde jag svärmor och sa att jag tar det där jobbet. Så nu körde jag bio 2 kvällar i veckan, tränade med orkestern 1 kväll och spelade 2 kvällar och ibland mer. Jag var alltså borta minst 5 dagar i veckan i ungefär 2 års tid. Dessutom så jobbade jag ju på dagarna åt Öviks kommuns parkavdelning också. I februari 1978 då föddes vår andra son Mattias och när han hade fyllt 1 år då köpte vi ett hus i Bonäset. Jag spelar fortfarande kvar i Mats Tommys och nu kommer det fram ett minne från en sommardag 1980. Det var fredag morgon och vi i orkestern skulle iväg på en 2-dagarsspelning upp till Norrbotten. Fredrik som då var 5 år, han var lite ledsen att jag skulle åka bort. Så han frågade mig om jag inte kunde stanna hemma och ha mysigt som alla andra papper och mammor som bodde på gatan. Det var som en pil gick rätt igenom hjärtat på mig och direkt på en gång så bestämde jag mig för att sluta spela. Men samtidigt älskar jag ju att vara ute på dansbanorna och sitta bakom trummorna. Så det dröjde faktiskt 2 år till innan jag gjorde min sista spelning. Det var nyårsafton 1982 på Hallstaberg i Sollefteå. Men det var inte helt lätt att sluta med den spelningen. Jag måste ha blivit både nervös och spelsugen. För när vi satt hemma på fredagar och lördagar och klockan började närma sig 9 på kvällen så gick jag fram och tillbaka som en galning i huset och knäppte med fingrarna. Min fru Ingrid hon höll på att bli tokig på mig, men vad jag minns så fick jag väl stopp på de där dumheterna efter ett tag.
Just a gigolo, and everywhere I go, people know the part I'm playing. Pay for every dance, selling each. when youth will pass away. What will they say about me? When the end comes, I know it is but just a gigolo. Life goes on without me. I'm just a gigolo. And everywhere I go, people know the party is playing. Pay for every dance, selling each romance. Ooh, what they say. Without me, 'cause Bozzy bop, city bop.
Just a Gigolo med David Lee Roth fick vi höra. Och den låten spelar vi många, många gånger ute på dansbanorna. Ett halvår efter att jag hade slutat spela så var jag i stan en dag och råkade träffa Eva Åhlén. Jag kände henne sedan tidigare och jag visste att hon visste att jag hade slutat som trummis i Mats Tommys. Eva hade startat upp en teatergrupp i NBVs regi på gamla Ion-teatern på Skolgatan och hade tankarna på att köra igång en revy igen i Övik eftersom Erik Törnqvist hade ju slutat med sina revyer 10 år tidigare. Eva ville att jag skulle hänga på, men jag sa ju till Eva att jag har ju slutat spela i Mats Tommys för mina söners skull, så det går inte. Ja, men sa hon, Fredrik han är ju så pass stor så han kan ju också vara med. Vi stod där på Storgatan ett tag och resonerade och Eva berättade ju vilka idéer hon hade. Och när jag satt i bilen på väg hem till Bonäs igen, då tänkte jag att det lät ganska kul det där med revy. Så när jag kom hem så berättade jag för min fru om det där. Och hon tyckte att det skulle inte bli något större problem. Eftersom det här handlar ju bara om att vara hemma i stan någon kväll i veckan. Och inte flacka runt halva Sverige som jag gjorde när jag höll på med spelningen. Och dessutom så var ju Ingrid van att vara ensam. Sen frågade jag Fredrik som då skulle fylla 8 år om han kunde tänkas vara med också. Ja, pappa, sa han, det vill jag. Så vi bestämde tillsammans att vi provar väl, får vi se hur det går. Ja, vi höll till på Ionteatern och vi tränade hela hösten. Först en dag i veckan, sen två, och när vi började närma oss premiären så blev det 3 dagar i veckan. Och på nyårsdagen 1984, då var det dags för premiär. Vi kallade oss för Lilla Nyårsrevyn. Det här var precis samma sak som när vi hade vår första spelning med Mats Thomas. Vi sprang på toa på samma vis, men nu var vi 22 stycken i ensemblen och det fanns en toalett. På Ionteatern fanns det 2 loger, en på varje sida om scen. Jag tror att varje loge var på 7 kvadratmeter. Och där trängdes vi, 11 stycken i varje loge. Men otroligt nog så hittade vi alltid våra kläder som vi skulle ha till olika scenbyten. Jag måste säga att det var verkligen roligt det där med revy. Jag sjöng kupletter, spelade sketcher och monologer. Fredrik fick vara presentatör mellan olika nummer och sjöng även en sång. Vi spelade 22 föreställningar och det var fullsatt hela tiden. Ionteatern rymde 100 platser. Men året därpå då lyckades vi utöka med 10 platser till. Det blev faktiskt mer smak på det där med revy, både för Fredrik och mig.
Eller vad ska du gå före mig, vet du?
Ja. Du går så sakta.
Ja.
Vi gamla pensionärer har fått det ganska bra. Nu ska vi aktiveras. Ej som förr, halleluja. Vi kurser ska besöka och bör spela bingo med. Allt vi måste ju försöka tills vi faller döda ner.
Är andra versen nu?
Dagen kommer och vi har fått vår peng. Då dricker vi vårt kaffe och sen ska vi ut en sväng. Vi går till nya badet där vi lövar våran kropp. Vi vältrar oss i spadet tills vi åker på en propp. Så lägg oss ut i korridoren, där finns det lämplig plats. Där får vi slicka såren på vår sista långseglats. Vi färdas vår till backen, detta ödigt paradis. Då hoppar vi och bryter nacken, har man sen och måste nå till.
Har du sett det då? Hur julfen ser ut, va?
Jag lagar den imorgon.
När ålderstrempor ökar och väl aldrig ger oss ro, då är man slut behandlad, kan ej gå på gammal tjo. Vår hemhjälp ska beskäras och kommer kanske bort. Om utlägg hörs det sväras utom den som går till sport. Vi lägger klockan 4 och rör sen ej en läm. Vi får budget ej för dyra och vår personal går hem.
Sjung nu!
loppa. Oj, leva loppan och mer. Det är rönnligt man blir skakig. Snart får vi en ättestupa.
Enda sätt att ej bli fler.
Och nu tar vi det då.
Så lägg oss ut i korridoren.
Först att stämma.
Där finns det lämplig plats.
Sjung nu då.
Bör vi snicka såren på vår sista långseglats. Och när vi färdtjänst får till backen, detta övningsparadis, då hoppar vi och bryter nacken. Var man sen och måste notis. Och när vi färdtjänst får till backen, detta övningsparadis, då hoppar vi och bryter nacken. Tar man sen och måste notis.
Aldrig mer jag sjunger dig någon gång.
Ja, det där var Eva och jag som sjöng De sista ljuva åren, fast vi döpte den här låten till Vi gamla pensionärer. Året därpå, 1985, då föddes våran dotter Sara. Nu hade vi tre barn, så jag sa till min fru Ingrid att ska jag fortsätta att spela revy, då vill jag att hela familjen ska vara med. Så när Nora Tox flyttade från Ionteatern till Folkan, så var vi alla i familjen involverade på något sätt. Ingrid skötte köket i många år, eftersom vi hade ju dubbelföreställningar på helgerna, och hon tog även emot biljetter vid dörrarna. Fredrik kan stanna kvar 3 år i Nora Tox, men kom tillbaka senare som scenarbetare. Det var även vår son Mattias i många år. Och vår dotter Sara, hon började också som scenarbetare. Men när hon blev lite äldre så var hon mogen att stå på scen. Vad jag kan minnas så hade vi till och med vår lilla hund, Myran, det var en Yorkshire Terrier, som fick vara med i något nummer. Ja, vi var ett härligt gäng i Nora Tox-revyn. Och varje år i slutet av augusti, då började vi träffas och spåna på idéer som skulle bli nästa revy. Vecka efter vecka så växte spånhögen. Och varje år försökte vi ha en färdig revy med sketcher, monologer och sångnummer klara till mitten på november. Sen var det dags att börja läsa alla texter som man skulle kunna utantill. Sen skulle det tryckas upp program, biljetter och så vidare. En massa rekvisita skulle också ordnas till alla nummer. Scenkläder till entrésång och avslutning, det sydde alltid Eva och Lena upp i sin butik. Och även till en del andra nummer också. Några veckor innan premiären skulle scenen byggas upp och dekoreras. Och idéerna de kommer från vår dekoratör Christer Nilsson som arbetar i Stockholm på olika teaterscener. Men när det var dags för Nora Tox, då kom han alltid hem till Övik och hjälpte till. Christer, han var med i många år. Och när han slutade, då tog vår trumslagare Bosse Nilsson över som dekoratör. Bosse, han hade också mycket bra idéer på hur scen skulle utformas. Och han skötte sitt jobb verkligen med bravur, tycker jag. Det var alltså en hel del arbete som skulle göras. Det blev många, många sena kvällar. Och ibland så var det väldigt, väldigt stressigt. Men vad jag kom ihåg så var det aldrig någon ovänskap. Inte någon gång. Vi var som en stor familj allihopa som alltid drog åt samma håll. Vi i Nora Tox, vi var med i en stor förening som heter LIS, Lokalrevyr i samverkan. Och varje år i augusti så var det revyriksdag och många hundratals revyvänner träffades på olika platser i Sverige. Där valdes sketcher, sånger, monologer och dans ut som hade blivit nominerade. Och dessa nummer det blev till en revyernas revy. 1998 lyckades vi i Nora Tox knipa första platsen som Sveriges slagkraftigaste nummer. Ett otroligt minne för oss naturligtvis. På de här revyriksdagarna så fick jag även här träffa och lära känna en hel del skådespelare och artister som Tore Skogman, Povel Rammel, Bosse Larsson, Bosse Parnevik med flera. Själv spelar jag med i revyn i nästan 30 år. Och jag måste säga att det har varit fantastiskt roligt varje år. 17 år som trummis i ett dansband, det har också varit riktigt kul. För jag menar, när man står på en scen och får publiken att skratta, eller att få sitta bakom trummorna i en folkpark och se folk dansa och ha trevligt, det har känts helt underbart i hjärteroten min. Jag har alltid tyckt om att vara ute i det sociala livet och få träffa och prata med olika människor. Jag tycker att det ger så mycket. Nu när jag har blivit pensionär så kan jag inte bara sitta hemma. Min fru har ju 3-4 år kvar att jobba. Så därför så har jag startat en liten allservicefirma som jag kallar för Benkas A-service. Det passar mig perfekt att få åka ut till olika människor där jag hjälper till med allt möjligt. Och dessutom så har familjen vuxit med 8 barnbarn som jag får glädjas med lite nu och då. Tids nog tror jag så hinner jag sätta mig hemma och minnas tillbaka på allt roligt och trevligt jag har fått vara med om. Nu är snart min programtid slut så jag skulle vilja passa på att tacka alla som har lyssnat. Tack också till all publik som under min tid har besökt Nordatoksrevyn samt alla som har dansat till våran orkester Mats Thomas i alla år. Ett stort tack ska ni alla ha. Jag tycker det passar bra att avsluta det här programmet med Frank Sinatra när han sjunger I did it my way. Jag gjorde det på mitt sätt. Hej då och trevlig sommar!
And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets I've had a few, but then again too few to mention. I did what I had to do and saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was dark, my fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no, oh no, not me. I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not.
Yes, it was my way.
Du har lyssnat till programmet Sommarpratarna som sänds i Radio Örnsköldsvik 89,8 eller 105,7 MHz eller via internet på www.radioovik.se. Och programmet produceras av Radio Nolaskogs.